Så vänner, jag tänkte att vi kan ägna oss åt att skapa lite collage tillsammans. Nåja, vad är väl en bal på slottet? Den kan ju vara fruktansvärt lång, tråkig och dötrist och tråkig och alldeles, alldeles underbar. Den har vi med oss från igår, eller hur? Den tänker man på. Nu tänker jag byta spår och läsa lite lyrik från Mattias Alkberg. Det var ändå länge sedan jag gjorde det. Gamla förälskelser, samma förebråelser, bjuddrinkar och gamla minnen, sånt man borde ha förträngt. Hemma över jul och på juldagen utgång, mycket händer på ett år. Och jag borde antagligen hållit inne med det där, varför såra någon jag inte bryr mig om? Ett sår, men inget blod, mer en knivristning fast inombords. Lite sluddrig men helt uppriktig. Man pajar och man får peja tusenfalt. För lätt att det gör ont när knoppar brister. Och visst är ångest vår arvedel. Och det är inte ens mig det är synd om. Och vem är jag att mäta andras lidanden? Slut. Det är juldag i Sverige. Äntligen kan barnen på riktigt börja sätta tänderna i sina julklappar. Börja spela Zelda Ocarina of Time som de grävde fram ur julklappshögen igår. Mamma och pappa behöver inte planera för någon speciell middag. Det finns rester. Och på många svenska orter är det hemvändarhelg på krogen. Stora hotellet öppnar sina dörrar för årets roligaste och sårigaste helg. Gamla förälskelser, samma förebråelser. Och i dagens historiepodden följer vi med ut i natten. Vi ska gå på bal! Det känns som rätt sak att göra. Har ni inte möss och fåglar som syr klänningen får ni låna ihop någonting från kompisar och gamla fastrar. Det blir säkert bra. Behöver ni folla kjolen så är Daniel Hermansson en skicklig sömmare. Och jag som knycker pärlor från katter heter Robin Olofsson. Musiken spelar och historiepodden bjuder upp till dans.
Välkomna, välkomna. Nu blir det baler och grejer.
Ja.
Knycker pärlor från katter.
Mm. Det är ju den bortklippta episoden från Askungen som egentligen är del av det här när hon får sin magiska klänning. Ser man hela filmen så de här två mössen, den långa smala och den korta tjocka, de får ju uppdrag att... Och problemet är att det ska de väl knycka från en av de onda styvsystrarna. Och där finns det ju en elak katt.
Just
som
det.
Nästan tar livet av dem när de fixar de här pärlorna.
Det här kommer inte jag ihåg överhuvudtaget. Och jag tror att det var bra att jag frågade vad du menar. För att det är nog många andra som inte riktigt hade det där top of mind heller.
Jag tycker att det är härligt med små påskägg.
Ja, precis. Och jag vill ju bara slita upp dem där. Nu är det mer lämpligt att kalla det julklappar så här års, men ändå, ja.
Just det, små små dolda julklappar.
Mm. Själv kom jag att tänka på skidåkare och hockeyspelare och fotbollsspelare och andra som är skadade, halta och lytta och dåliga och bara mosar i sig piller och grejer för att kunna steppa upp och göra det de ska. Och det är ungefär det jag har gjort här nu.
Ja, ja, nu fattar jag vad du pratar om. Ja, det är... Du är ordentligt förkyld.
Ja, jag har
kanske influensa.
Helt golvad här. Och ja, du hade ju någon biblisk farsot att komma här för några veckor sedan. Så...
Ja, det är dagispest. Jag vet att det heter förskola, men jag tycker att dagispest har med den onda klang som jag vill ge den sjuka jag fick.
Ja, ja, det här är någon annan variant då. Det är någon form av pokerskada kan man säga. Vi hade samlat ett helt gäng här och spelade poker. Och sen var det så att nästan alla av oss blev väldigt sjuka här nu. Så att, det var någon som spred detta. Så kan det gå.
Ja, jag fattar att det här har varit ihängande då, men när du säger att vi blev alla sjuka efter en pokerkväll så måste jag ändå ställa frågan som alla tänker på. Det är inte så att ni alla bara är bakfulla?
Alltså nu kommer det här 4 dagar efteråt, så det tror jag inte.
Nej, okej. Okay. Ja, då har vi rätt ut det.
Snorighet och feber brukar ju inte nödvändigtvis hänga ihop med... Ja, jag mådde ju inte så bra dagen efter heller kanske, men... ännu sämre nu. Det här är dock inspelat i förväg, så julhelgen och så vidare tror jag att jag har klarat mig ganska bra.
Vi håller tummarna.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med 3.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med 3, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Oh.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker 3 nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
De förnäma hoven i Europa kommer vi att röra oss kring en del. Och om vi pratar om 1600-tal så tyckte de om att lägga pengar på att leka och klä ut sig en hel del.
Mm.
Mellan 1600-talet och 1700-talet så var det ju viktigt med sådana här temafester. Karuseller kallades det ibland, turnerspel och sånt där hade vi.
Visst är det någon slags kvarleva från den höviska riddarkulturen? Nästan att man har turnerspel efter det att man har slutat ha turnerspel.
Ja, precis. Jag tror att vi kanske pratade lite om det här när vi hade om just turnerspel i ett avsnitt. Men det här blir lite mer som liveande kanske.
Ja.
Man tänker medeltidsveckan i Visby. Eller Söderköping för den delen. Eller andra ställen.
Lite mindre folkligt kanske.
Ja, det här var ju mindre folkligt, ja. Så är vi ju. Men man hade ofta då historiska eller mytologiska teman.
Mm.
Man klädde ut sig till hjältar och monster och kanske gudar eller historiska karaktärer. Och det där pratade vi om lite grann i det här nyligen publicerade avsnittet om August den starke, sexuellt saxigt samliv. då är den här saksiske kurfursten med, han bjuder ju in till en storslagen fest med turkiskt tema då. Och då är han ju själv förstås utklädd till sultan och så. Och så jagar man tigrar och grejer som rymmer ut på den saksiska landsbygden.
Det låter ju påhittat, men det har hänt alltså.
Ja, det här har ju verkligen hänt, så är det ju.
Ja. Vi är ju på väg hit mot maskeradbalen. Den första balen vi stannar vid under den här resan. Men den har ju sin bakgrund i en mängd olika utklädnadslekar vid Europas olika hov och förstehus. Tänkte namechecka My Helsing, den svenska historikern, som har skrivit en text om det här i tidningen Populär Historia. Och utöver de här turnerspelen så har vi då pastoralen, vilket är en riktig favorit hos mig. Där klädde finfolket ut sig till herdar för att gestalta en slags idealiserad allmogevärld. Man lekte bondbröllop och kunde till och med bjuda in verkliga bönder som skulle få gifta sig. En lite kul lek med regler och gränser. Marie Antoinette, känd från giljotinen, lät ju 1783 beställa en konstgjord liten bondby som låg runt en lika konstgjord sjö i Versailles trädgårdar. Där fanns ett litet jordbruk, grisar och höns och så. Och jag kommer tänka på det här eftersom jag har hört flera personer säga att just den delen av Versailles är den de gillar mest. När allt annat är stort och överdrivet och kanske lite, nästan lite överväldigande, så känns Marie Antoinettes stugby mysig.
Mm.
På Versailles egen hemsida så skriver de strängt att idén att Marie Antoinette lät bygga den här byn för att leka bonde, det är bara hemsk revolutionspropaganda. Det är inte alls vad hon höll på med. Hon använder den för att komma undan hovlivet och gå promenader och för att undervisa sina barn och sånt. Och visst, det är säkert till dels revolutionspropaganda. Vi kan inte ens belägga att drottningen verkligen någon gång klädde ut sig till herde, vilket hon gör i till exempel filmen Marie Antoinette, om jag kommer ihåg rätt. Men det finns ändå någonting tidstypiskt i att Frankrikes drottning låter anlägga en konstgjord bondby på sina ägor.
Ja, det gör det. Det är inte bara i den här filmen om Marie Antoinette som man ägnar sig åt att låtsas klä ut sig. Det vill jag minnas att även den här svenska filmatiseringen om Gustav III:s äktenskap, när Jonas Karlsson spelar Gustav III, att de har något bondbröllop där, och alltså det är inte ett bondbröllop utan det är ju kungen och hans hov som håller bondbröllop, men man bjuder in lite riktiga bönder och sånt där också då, vill jag minnas i alla fall.
Jag tycker inte att vi behöver faktakolla det här, utan källa minnet, det duger gott.
Okej, okay, bra.
Det fanns ju också andra slags lekar, divertissement, av vilka vi känner till flera exempel från just det gustavianska hovet. My Helsing skriver att när man höll på med det här i Sverige, då hade det redan gått ur mode med den här typen av utklädnad sedan länge i Frankrike. Så man höll på med det tidigare i Frankrike än i Sverige. Det kanske inte är någon stor chock. Men vad gjorde man då på det svenska hovet? Här har ju då Helsing, hertiginnan, Hedvig, Elisabeth, Charlottes dagböcker till hjälp. Vår hovliga insider heter vårt avsnitt om henne. En otrolig källa till information direkt från lejonets kula.
Ja, verkligen. Och My Helsing är ju också en av de mest framträdande författarna som har skrivit om henne nu i modern tid.
Just det. Hedvig Elisabeth Charlotta, var hon svägerska till Gustav III, kommer jag ihåg rätt?
Ja, just det. Och alltså gift och maka med den blivande Karl XIII.
Just det, drottning till sist.
Mm.
I alla fall, på de här festerna i det gustavianska hovet så kunde man återskapa Paris-kvarteret Saint-Germain, som i fotbollslaget. Man drog fram allt franskt man hade och tänkte, nu är vi i Paris. Eller så kunde man blicka bakåt i historien, ta fram alla 1600-tals kostymer och så låtsades man att det var drottning Kristinas regim och ja, att man väntade besök från den franska kungen. Den festen hade man ändå velat gå på.
Jag tycker det är för lite sånt här nu för tiden.
Överhuvudtaget eller i hovet?
Ja, framförallt i hovet. Det vore väl jättekul om de kunde skoja till det lite och klä ut sig till något från 1700-talet eller 1600-talet.
Det jag gillar med det här upplägget är just inte nog med att man har satt en miljö. För det kan man göra och säga att nu är det 1600-tals tema. Det är väl lite grann som så här 80-talsfest nu ja. För tiden. Mm. Men det är också det här uppdraget att man har byggt in ett teatraliskt element i det. Och snart kommer den franska kungen. För då känns det som att man ska springa omkring och vara orolig. Och oj, oj, oj. Har vi fejat då? Och ja. Kommer han tycka om maten och så? Man skulle kunna ha en nyårsfest. Det är nyår på 80-talet. Och jag vet inte. Före tolvslaget så kommer Patrik Sjöberg.
Och då ska alla gå runt och vara oroliga och nervösa inför när Patrik Sjöberg dyker upp här.
Ja, kanske det.
Världsrekord håller och allt. Man kanske blir så nervös om man börjar prata franska, rätt vad jag är. Eller vad var det, Karl den XI? Han hade ju gjort det. han blev så glad ja, över de här hästarna han fick av Ludvig den XIV. Han blev så glad att han skickade ett gäng kopparplattor till Versailles tak. Ja, men det är en annan sak där. Det har inte så mycket med festlighet att göra kanske. Inspiration och idéer till sånt här kommer ju då från ofta teaterpjäser eller sagor generellt eller historien som vi har sagt. Och det är då ungefär som man ofta då under medeltiden förlade monster och konstiga djur någonstans långt borta i en avlägsen geografi. Så förlägger man ju också de här festliga temana, eller vad man ska säga, till en avlägsen plats och framförallt en avlägsen tid ju. Och det här beror delvis på politiska skäl, att man inte vill skapa diplomatiska kontroverser egentligen. Och där avviker ju lite grann den här franska grejen som man höll på med. Ja. För att Frankrike hade man ju mycket kontakt med. Om de skulle bli irriterade hade det inte varit bra. Men det här var väl inte något där man gjorde sig rolig över fransmännen direkt.
Nej.
Mer hyllande kanske till och med.
Just det, men det hade annars kunnat skapa någon. Om man hade haft tema Danmark och bara suttit och ätit pölse och vrålat och så, då hade man kunnat få ett krig på halsen.
Ja, så det undvek man ju. Det var lite väl onödigt. Det blev ändå kriget vad det var.
Just det.
Men de här temafesterna var ju ganska dyra spektakel. Och i Europa hade man före Sverige börjat gå över till maskeradbaler under 1700-talet.
Mm.
Så att deltagarna då personligen stod för sina dräkter och de var ju ofta mer, vad ska man säga, likformiga och likartade allihop då. Så att det behövde inte vara en massa olika varianter och kreationer på dyra sätt då. Och inspirationen till de dräkterna kom från Venedig som ofta höll stora karnevalsfester. Det var slängkappa, ett sån här trekantig hatt och en vit ansiktsmask.
Just det, jag har ett larvigt skämt på den här trekantiga hatten. Och det är att en dominohatt har tre kanter. Tre kanter har en dominohatt. Och har den ej tre kanter så är det en dominohatt. För den här venediska utklädnad, det är ju dominon den heter.
När kommer det här skämtet?
Ja, men vadå, det var ju min hatten har tre kanter.
Jag tyckte bara att det inte var så. Jo. Ja, okej.
Okay. Nej, kul var det inte, men det är något var det.
Ja, absolut. Man kunde ju också visa upp sina dyra kläder då under den här slängkappan. Så att det var inte så att det var helt bortkastat att ha köpt dyra kläder. Utan det syntes ju ändå under och det var ju helt meningslöst annars att överhuvudtaget gå på fest om man inte fick visa hur dyra kläder man hade råd med.
Nej, verkligen. Dominon har tre stycken starka argument för sig. Den ena är som du säger att det syns hur tät man är. De där byxorna har du betalat en slant för. Sen tog ni inte så mycket plats i packningen så att det underlättade resande och den ser ganska cool ut. Det är ju en stark maskeradlook.
Färdiga kostymer gick annars att köpa hos skräddare och handlare i Stockholm. De här maskeradbalerna blev ju väldigt populära i Sverige under slutet på 1700-talet. Men sen är frågan, att vara utklädd, är det samma sak som att vara förklädd? Alltså, kunde man ändå kanske se vem någon var? Och det kunde man.
Var det så att alla visste att där står kungen eller rörde man sig bara ett virvar av vita masker och var du och bror med allihopa?
Nej, eller snarare, det här kommer ju förändras lite grann under perioden. Men man kan väl säga att det är viktigt att kungen inte blandas ihop med någon annan egentligen. Det skulle bli stor skandal då. Kungen då, särskilt Gustav III, gäller det här. Han var lagom utklädd kan man säga. Och det här kan ju då jämföras med maskeradbaler som ändå förekom under mitten av 1800-talet sen också, när Karl XV såg till att byta kostym flera gånger samma kväll just för att han inte skulle identifieras. Men då var det inte viktigt lika noga heller med att hålla isär de sociala stånden och så. Och för det var ju väldigt noggrant med sånt där egentligen rent formellt på 1700-talet. Dessutom var ju Karl XV lite mer av en spjuver.
Ja, men det är ju också helt olika miljöer eller kontexter. Sammanhang är ju kanske det bästa svenska ordet. Som du säger, i och med att när Karl XV håller bal, då är det borgare som rör sig helt naturligt ibland adeln. Så hade det inte gått till på 1700-talet. Och gjorde det så var det någonting i ögonfallande.
Man är lite mer fyrkantig till sånt här och den här inställningen till de sociala skillnaderna på 1700-talet. Till exempel fick man ju inte ens tilltala någon egentligen som stod i högre rang. Det här leder ju inte till någon särskilt avslappnad stämning. Och för en kung kan det då bli ganska outhärligt tråkigt om man inte får någon att prata med, om man inte själv tar initiativet. Och därför uppstår ju det här systemet under 1700-talet igen då, för att det ska vara någon vits med att ha fester också med inkognito, alltså att man ska uppträda hemligt, vilket möjliggörs då genom den här maskeradbalen. Även om man visste vem som var bakom masken så kan man ju då låtsas som att man inte vet vem det är. Och då blir ju festen roligare när man då temporärt kan lägga bort titlar och status och sånt där.
Det visar ju på något sätt ändå att hovlivet skapade något sorts behov av anonymitet som de här maskeradbalerna till viss del hjälpte till att uppfylla.
Mm.
Men någon väldigt gränsöverskridande verksamhet kan man inte gärna påstå att det var. Det här är ett vittnesmål från mitten av 1800-talet, men jag tycker ändå att det fungerar i sammanhanget. Och det är från en besökare på Militärsällskapets maskerad som skriver om att man med förvåning kunde, citat, få se de deltagande fullständigt glömma bort den nationella stelheten och visa sig i den uppsluppna och harmlösa glada stämning utan vilket maskerader är och ett oting. Detta berodde väl mest därpå att urvalet inbjudna var så strängt att de unga damerna visste att det under masken endast funnits vänner eller bekanta, vilkas gyckel eller skämt aldrig skulle överskrida de gränser som till och med de vid dessa baler oftast frånvarande mammorna skulle tillåta.
Mm.
När man ändå vet att här är vi alla, samma skrot och korn, då kan man kosta på sig att, jag vet inte, lossa tömmarna lite grann, spåra ut bara pytte lite.
Om vi pratar om 1700-talet så är det ändå så att det inte är helt lätt alltid att hålla reda på varann eller lista ut kanske vem som är vem.
Nej.
Ändå. I Norrköping, åtminstone förr, så jag tror fortfarande eventuellt, så var det alltid på juldagen en stor nattklubbstillställning i DR-hallen.
Mm.
Och nu är man ju inte riktigt i den här branschen längre. Men det är då tusentals människor som trängs på olika våningar. Och det är trångt som bara den i alla rum och trappor. Och det är stroboskop och det är skålas och det är grejer.
Här måste man göra planer för att inte tappa bort varandra.
Ja, även utan alkoholkonsumtion och den här dunkande musiken skulle man nog tappa bort hela sällskapet rätt snabbt. Det var det som hände en annan konstant i alla fall. Ofta ägnar man ju hela kvällen åt att försöka hitta någon man kände. Om vi då pratar om den här hertiginnan Hedvig Carlotta, sen drottning då, så råkade hon också ut för sånt under maskeradbalerna på 1790-talet. Vi vet ju mycket om vad hon hade för sig via hennes dagböcker. Och hon och hennes kompis Sofie von Fersen gjorde ju upp då mötesplatser i förväg och hade kodord och sånt där om det var så att de ändå inte skulle känna igen varann. Och allt för att man då skulle hålla någorlunda koll på vart den andra var och ändå misslyckades de med det här emellanåt.
Jag tror vi har pratat om det tidigare i podden, men på ett sätt kan jag sakna den här tiden då det var jag menar, nyår eller brännbollsyran i Umeå, då var det ju sånt hårt tryck på mobilnätet att det gick ju inte sms eller ringa varandra.
Saknar du det?
Ja, det fanns ju ändå någonting kul i att man, precis som hertiginnan, fick göra planer. Vi träffas där och där.
Mm.
Och så sen så gick halva kvällen åt att bara leta efter människor och jag vet inte, allmänt bara ha det motigt.
Ja, vi ska inte bara ha det lätt och roligt inte, utan det ska ju vara lite motstånd också.
Ja, det ska inte vara för lätt.
Maskeradbollsäsongen var ju under vintertid, mellan jul och påsk kan man säga.
Mm.
Det sammanföll också med de stora karnevalstiderna i Europa. Och operan i Stockholm gjordes ju om till en balsal. Golvet fick då alltså samma nivå som scenen och sen körde man loss. Och på övervåningen kunde ju då kungen Gustav III också bjuda in sina favoriter till fester på festen. Maskeringen kunde ge möjlighet till spridda politiska budskap också genom att man spred karikatyrer och sådär utan att man avslöjades. Det fanns ju folk som inte alltid höll med kungen här i början på 1790-talet. Och då...
Man gick omkring med och delade ut elaka teckningar.
Ja, just det.
Förutom de här vanligt förekommande maskeraderna på slottet, börshuset eller just operan så finns ju ett intressant exempel man kan lyfta. För ibland kunde Kungsträdgården med sitt orangeri nyttjas för maskeradbaler. 1791 gjorde man detta då Stockholms borgerskap slog till med en maskerad till kungens ära. Och sån var maskeradyran i Stockholm 1791 att det inte fanns en dominodräkt att köpa i hela staden. Det var slut.
Det var slut.
Hedvig Elisabeth, hon skriver roat att det ute på gatorna fanns lika mycket folk som det fanns masker. Alltså det är någonting speciellt som händer här. Men hennes roade förvåning, det är också ett tecken på att kungen, Gustav III, vet att han har ett avtagande stöd från aristokratin. Och helt enkelt behöver lägga in en charmoffensiv gentemot borgerskapet. Och vad är det borgare gillar? Jo, de älskar att få ösa in pengar i en utomhusfest till kungens ära. Jag kan tycka att det är lite jagsvagt av borgerskapet. Att om kungen vill ha ett stöd får han väl öppna portmonnän själv. Men här var det mer att jag bjuder på att ni får göra det här för mig.
Ja, han hade ju uppmanat men inte öppnat någon plånbok som sagt. Det här var ju en politisk manifestation som du säger. Han behöver ju visa att han har stöd av borgarna. Och på den här tillställningen fanns det ju då alltså stora buffébord och det var mingel och det var vimmel och Hedvig Charlotta hade ju så roligt på den här festen att hon kom hem först framåt 4:30 på morgonen. Så att det var ju tipptopp.
Ja, verkligen.
Sen vet vi ju då att adeln hade han ju förargat Gustav III. Och så gick det som det gick i mars 1792 på just en maskeradbal.
Mm.
Tips avsnitt 68, där vi pratade om det mer ingående. Efter det här mordet på kungen så kom ju då begripligt nog maskeradbaler av sig en smula. Man betraktade operahuset mer som en brottsplats än något annat egentligen. Det gick faktiskt 28 år innan man tog sig för att hålla en ny maskeradbal 1820. Ända sedan 1600-talet så hade danser som fransäsen och angläsen varit populära. Och det är då gruppdanser i par kan man säga. Jag har suttit och youtubat det här för att försöka få någon slags uppfattning om vad det går ut på. Mm. Ja, men det är att man bland annat då ställer upp sig i linjer mot varann och sen ska det dansas. Och ganska graciöst och fridfullt fram och tillbaka i olika positioner. Och så är det lite violinmusik och sådär.
Ja, det brukar ju beskrivas med ord som elegant eller sirligt.
Mm. Men under 1800-talet så händer det grejer. Och då börjar de här pardanserna att dyka upp mer och mer. Valsen är väl det som, idag är det inte särskilt kontroversiellt. Men i slutet på 1700-talet så var det väldigt uppseendeväckande. Blev de inte snurriga av allt det där snurrandet, tänkte man. Ska de verkligen stå så där nära varann? Hålla i varann så där mycket? Nej, det här känns mycket moraliskt tvivelaktigt och vågat, lät ju tongångarna då. I Böhmen och i Ryssland så blir dansformen vals förbjuden till och med och så. Men protester hjälper faga och valsen ökar i popularitet och får också en mängd olika varianter ju.
Man kan inte stoppa danser. Det har inte funkat någonstans egentligen. Alltså man, du måste lägga så oerhört mycket energi och krut så att det blir helt plötsligt regimens enda prioritet att stoppa människor från att dansa. Det går inte.
Ändå lyckades man en smula va, under pandemin.
Det gjorde man, men hade man gjort det långsiktigt hade det inte funkat. Till och med i Kina så är ju människor ute och demonstrerar mot ständiga nedstängningar. För man vill gå i butik, gå till jobbet och man vill dansa.
Sen har vi 1840-talet och då smäller det till ännu mer och nu på ett ännu mer chockerande sätt med fart och intensitet. Mazurkan som då kom från Polen var en rivig och studsig och yvig verksamhet. Och sen har vi den andra succédansen som är polkan. Och både mazurkan och polkan var ju väldigt populära i olika samhällsskikt. Både med kungligheter och bönder och sådär. Och vissa av de här varianterna var ganska svåra också. När vi så kom till polketten och det skulle bära av baklänges var det alldeles ute med min förmåga. Kommenterar en memoarförfattare från tiden.
Just det.
Och i den här polkan fanns ju också skuttsteg och benlyft som var revolutionerande. I boken Kungens glada dagar om Karl den 15 som vi har använt till det här avsnittet delvis så står det: polkan innebar på många vis en omvälvning i dansandet. Den hade dykt upp som en sensation i Paris och Tyskland redan på 1840-talet. Samma årtionde som den gjorde sitt intåg i vårt land. Medan man i kadriljerna lunkat i turer mot varandra och i både vals samt gammal polska vridit åt samma håll hela tiden så erbjöd polkan koreografiska nyheter, både med sina hoppsteg och vändningar åt bägge hållen. Det senare är något som ansågs särskilt svårt. Polkamelodierna ägde en större hastighet än de andra danserna vid denna tid och kom att påverka all dans till att utföras i snabbare tempo.
Dans är ju en enormt intressant företeelse som egentligen aldrig kunnat hållas inom ett stånd, en miljö eller en etnicitet. Alltså dans är gjord för att approprieras. Ute bland allmogen så kunde man dansa bondmenuetter som då hade sipprat uppifrån och ner. Medan andra danser, som till exempel polkan då egentligen sipprade nerifrån och upp.
Just det.
Vilket är lite intressant. Sen ska vi komma ihåg att en verkligt skicklig dansare måste ju kunna dansa flera olika danser. Och där har vi ju ett känt exempel från den svenska litteraturen.
Mm-hmm.
Herr Gurka, som, vilket vi känner till, dansar både vals och mazurka.
Känner vi?
Sen bröt ju Herr Gurka rätt påtagligt mot 1800-talets normer, både han och hans bror, eftersom båda hade strumpor men inga hade skor.
Vem är det som har skrivit om Herr Gurka?
Lennart Elsing.
Apropå polka så dansar ju just Karl den 15 där också då på 1860-talet. Men han hade ju också studerat i Uppsala på 1840-talet och där hade ju studenterna kastat sig över den här hippa nymodigheten polka. Och det var liksom med i flera olika teaterpjäser under den här perioden också. Eller så kallade folklustspel. På 1850-talet, vilket får en, jag vet inte, men det får en att tänka lite grann på buskis och någon slag. Alltså någon slags humorvariant.
Mm.
August Sävström skrev ju då bland annat Flickorna på Söder. Och det innehåller då en kuplett med texten: Var vårt Stockholm dock är glatt, upp och bal varenda natt, lever man i sus och dus i ett ständigt polkarus.
Ja, vad fint. Ja.
Och polkan delar ju folk som alla kontroversiella grejer gör. Man brukar ju säga om koriander att man antingen älskar eller hatar den.
Ja, där finns det ju människor som har rätt och fel också, sen kan jag lämna det så.
Ja, men det är väl ungefär samma sak som att älska eller hata då, antar jag.
Ja.
Sen, jag tänker inte ge mig in i den här debatten med taget. Men polkan var också så i alla fall. Och den var ju populär då. Den var så populär att namnet används i många rent kommersiella syften för att göra just varorna mer populära. Korta jackor som man gick runt med i Skåne till exempel kallades för polkatröjor. Och sen har vi polkadosor, polkasnus, polkasjalar Och det som alla tänker på, ja, förstås nu, som har överlevt till vår tid, polkagrisen.
Just det, som har det lite mer logiska namnet på engelska, candy canes. Att de är formade som käppar och är godis.
Mm.
Medan polkagrisar är ju varken polka eller gris.
Ja, just det.
Det är en kul epok i svensk historia. Det är ju samma med punschen, att den döptes efter vad som än var populärt då. Cykelpunsch och flaggpunsch. Och så att handlarna bara plockade någonting som var lite grann i zeitgeisten och försökte kränga saker på, om det var vega eller polka eller cykel. Eller, det gillar jag.
Jag höll på att säga att det gäller ju att vara påhittig, men sen kan man fundera hur påhittigt det här är.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På baler och andra societetsevenemang så åt man ju inte bara kex och drack saft direkt, utan här är det mycket ätande och annat typ av drickande. Under en fettisdagsbal så bjöd Karl den 15 600 gäster på 44 rätter. Det är mycket där. Alltså 44 rätter kan inte vara jättestora rätter då, tänker jag. Och även om det här då visserligen fyller magarna mycket, så skapar det tämligen stora hål i kassakistan.
Mm.
Borgerligheten däremot, som då blev allt mer välgörd rent ekonomiskt under den här perioden, har ju då snappat upp ett allmänt intresse för mat. Och det är fler och fler då som uppträder på diverse baler och tillställningar med jäsande magar, kan man säga. Och under de här årtiondena i mitten av 1800-talet så pumpas det ut kokböcker på svenska. Det är kristallglas och eleganta serviser av allehanda slag som man har på middagsbjudningar, som alla måste ha hemma för att kunna kasta fram. Och när jag säger alla så menar jag framförallt de lite mer rika bovjarna då. Men om man ville vara något, helt enkelt.
Vill du klättra behöver du kristall och vackert porslin.
Mm, och det är den miljön vi befinner oss i just nu här. Alla de här bjudningarna som det gällde att hinna gå på om man skulle hålla sig relevant var ju dyra att anordna också. Förutom själva maten, serviserna, glasen och drickat, så måste man ju också ha tjänstefolk som kan servera. Och på de här tillställningarna, oavsett storlek, så krävs det också ett brännvinsbord.
Mm, just det. Vad var brännvinsbordet?
Ja, det är ju ett bord där man har brännvin, va? Och tilltugg.
Det är på något sätt föregångaren till smörgåsbordet, men med mer slagsida åt drickat än åt smörgåsen.
Det kan man säga. Brännvinschatull finns det något som heter, och det var då en låda med starkspritsflaskor som står på smörgåsbordet. Och det här var ju något som var väldigt vanligt att folk hade också då, förstås. Och det svärmar ju människor runt omkring det här brännvinsbordet under den här mingelfasen. Man snapsar och äter tilltugg innan själva middagen vid bordet börjar då. Och på borden har man inte blommor som nu för tiden, utan där ligger det då färgglada frukter i en silverskål. Och efter maten så är det dags att dricka kaffe. Det är lite grann så fortfarande eventuellt. Men nu förflyttar man sig då på den här tiden till ett annat rum. Det är salong eller rakrum. Och så delar man också upp sig då i regel så att män och kvinnor sitter i olika rum.
Känt från till exempel Downton Abbey då. Att man lämnar middagsbordet och går vidare. Sen om jag kommer ihåg det rätt så utvecklingen som den följer in på 20-talet, så till sist sitter herren och damerna i samma salong.
Ja, så blir det väl förstås. Allt det här gäller ju då förstås de lite mindre bjudningarna hemma hos någon. På de stora balerna och representationsmiddagarna så kan det ju vara hundratals gäster. Och då går det inte att ordna med bordsplatser och servering alltid åt alla.
Nu blir det buffé.
Ja, precis. Det blir ju det man kallar för gående bord. Alltså att man plockar åt sig av det man vill ha från de olika borden. Buffé alltså, med olika rätter. Och det där har vi ju kvar i våra smörgåsbord och julbord då framförallt. Och angående trängseln och fäktandet runt de här borden så är den då dokumenterad också bland societetens högdjur. Som har skrivit om det här i dagböcker och annat. Och, alltså, det var ju ett jädra ståhej där man slog som de olika rätterna. Alltså, man kommer ju tänka på den här scenen i Sunes jul. Där de är på julbord och det är ett gäng hungriga pensionärer som anfaller bordet i flock. Och sliter i korvar och sylter och sånt där.
Ditt giriga fruntimmer.
Giriga fruntimmer.
En redogörelse för hur riksdagsmännen från bondeståndet hanterar en sån här slottsbjudning låter så här. Bland de trägnaste och säkraste gourmanderna här nere var hedervärda bondeståndet, vars medlemmar en god stund innan ordensalarna öppnades församlades i förstugan utanför för att, sedan det kommit in, först av alla börja attacken mot faten och buteljerna och sist lämna slagfältet med fyllda magar och rödmosiga anleten. Men det var inte bara bondeståndets medlemmar som kastades över de här borden. Vid ett tillfälle när riksdagen skulle öppnas någon gång i början på 1860-talet så står ju kungen Karl XV där redo och tågar in i rikssalen med alla kungliga kännetecken, det är kronor och spiror och allt vad det kan vara han har. Och så ser han ett bord i närheten där riksdagsledamöterna då har lämnat kvar flaskor och glas sen frukosten. Och så säger han till en av sina adjutanter: håll i spiran en stund medan jag tar mig en sup. Och ja,
där har vi honom, den glada gamängen.
Ja, precis. Och det här vet vi då bland annat sen avsnitt 352 i fylleslaget på Skodsborg, att han kunde ju konsumera alkohol ganska effektivt. Men han gillar ju också punch, vilket är alkohol då.
Ja, det är det.
Och Fritz von Dardel, han var ju då både militär och konstnär, vilket man kan tycka är en udda kombination men som funkar alldeles utmärkt på 1800-talet. Han har ju då skrivit om Karl XV: punch som ej njutes varsamt medför obehagliga följder om och olika efter olika individers natur. Hos kungen dödar punchen hans vanliga finkänslighet och medför stundom råhet. Josefin Sparre, alltså hans älskarinna, har tidtals lyckats få honom att helt och hållet lägga bort punchdrickandet. Men kommer han blott tillsammans med sina sångare så är hennes i detta hänseende välgörande inflytande förbi.
Ja.
Ja, så fort han kom i lag med sina förmodligen känns det som gamla studentpolare och började sjunga, ja, då var det punch som gällde och sen ja, spårade allt.
Hamnade han under punchens inflytande? Om vi ska fortsätta bygga på våra personliga varumärken, den filmscen som du kom att tänka på var Sunes jul.
Ja.
Så har jag tänkt med det här med bufféerna och hur de glupskt kastar sig över det. En scen från den koreanska Oscarsvinnaren, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han som regisserade Parasit. I hans tidigare film Mother finns en väldigt kul scen och en fattig ensamstående mamma. Hon försöker leja Koreas eller Seouls bästa advokat. Och han går med på att träffa henne om hon bjuder på skaldjursbuffé.
Ja.
Och då tänker ju hon att nu ska vi sätta oss ner vid bordet med våra tallrikar och prata igenom det här fallet som jag behöver hjälp med. Men hans råd är att på en buffé ska du aldrig stå stilla. Du ska hela tiden cirkla. Det är sekunden du står stilla, då utnyttjar du inte buffén. Utan ta någonting, käka det, vidare på nästa. Fyll aldrig tallriken, stanna aldrig kvar. Du ska vara som en haj.
Okej, okay, ja.
Olika förhållningssätt till buffébordet.
Ja, och olika kulturella referenser får man ju säga.
Ja. Vi ska ta ett exempel på en riktig balräv. För historiepoddens favorit Bo Eriksson, det är inte han som är balräven, men han medverkar i essäsamlingen År, historiker berättar. Och den essän som Eriksson har skrivit handlar om det svenska 1800-talets balkung Erik af Edholm. Stockholms svar på det tidiga 2000-talets Norrköpings Daniel Hermansson kanske?
Ja, kanske.
Under första kvartalet 1843, Q1 skulle man säga inom företagsvärlden, så besökte Erik af Edholm 40 olika baler. Det är väldigt många baler att besöka under ett kvartal.
Ja, jag hade ju faktiskt tänkt en jämförelse med mitt liv i Norrköping i början på 00-talet innan du gjorde det. Det var ju 2 dagars på nattklubben Pallas, det var ju normalt där liksom. Och 3 dagars, det var inte helt onormalt heller varje vecka. Det är ju inte normalt i sig att hålla på så här. Men jag låg ju ändå väldigt mycket i lä mot den här killen, känns som.
Ja, så är det ju. Därför Erik af Edholm, han höll ju i länge också. Alltså han var en levnadsglad, social och omtyckt herre. Familjen kom från Fors socken i Jämtland. Namnet Edholm kommer från Edeforsen i Indalsälven. Bara en sån sak. Och under den tiden när den riktigt gamla svenska adeln formerades, då var Jämtland inte ens svenskt. Mm. Och någon uråldrig norsk adel är det här inte heller tal om. Utan Eriks pappa, som också hette Erik, han var en lyckad uppkomling. Läkare hos den nya kungen Karl den 14 Johan. Och hade som tack för sitt goda arbete inte bara samlat ihop en ansenlig förmögenhet, utan därtill ingått i den rätt begränsade skaran nyadlade i det tidiga 1800-talet. 1821 blev pappan adlig. Släkten har ättenummer 2292 i riddarhusets listor. Mm. Och är bara en av 240 ätter som adlades mellan 1809, då vi ju får en ny författning, och 1866, då det händer dramatiska saker i relation till adeln. Bo Eriksson har valt året 1843 som fokus för sin essä, och det här är såklart en intressant tid för den svenska adeln. Den har ju, trots att det varit revolution i Frankrike och trots att man är mitt i den mest intensiva perioden av liberala reformer i Sveriges historia, fram till den punkten i alla fall, så har man ju fortfarande en ståndsriksdag som stånkar på och som i knappt 20 år till, nej, knappt som i 23 år till kommer stånka vidare innan den går under. Dessutom så hade reglerna för nyadling stramats åt ordentligt i och med 1809 års regeringsform. Det är bara Eriks pappa som i formell mening tillhörde adeln. Och den dagen som Eriks pappa plockade ner skylten kommer det bara vara Erik. Eller så var det bara Erik i egenskap av att vara äldsta sonen som ärvde den titeln. Inga yngre syskon, inga fruar eller mödrar är adliga och kommer heller inte bli adliga. Men status är status, va? Och Erik den yngre, han lever som vore han adel långt innan han formellt blir det.
Mm.
Och pappans inflytande ser vi också i att sonen givetvis är officer och han får tjänstgöra som adjutant under Karl den 14 Johan, Oscar den 1 och Karl den 15.
Men apropå det här att han är militär och så, han har ju minst en social aktivitet varje dag han är på. Och då undrar jag bara, när ska man ligga på soffan och titta på Band of Brothers egentligen?
Ja, nej, det gör inte han så mycket, utan han jobbar, han är officer på dagtid. Ja. Sen stämplar han ut, byter om, springer iväg till närmsta bal Och så sen så när han kommer hem sätter han sig ner och skriver i sin dagbok, vilket är anledningen till att Bo Eriksson och många andra därtill har gått till Erik af Edholm. Han har lämnat ett mycket rikt källmaterial efter sig.
Men det kanske är just det här då, att han har inte tillgång till någon tv, så att då har man mer så att säga sociala evenemang att ägna sig åt. Jag vet inte. Jag bara tänker på just min period då man var ute och cirkulerade mycket. Man var ju tvungen att ha återhämtningsperioder också, va? Och då var det ju till exempel att ligga i soffan och kolla på bra serier av olika slag.
Ja, precis.
Men han skrev lite dagbok istället. Det är hans återhämtning.
Precis, det är någon sorts kreativt utlopp kan man säga där. Det är inte bara baler han springer på, utan det är ju middagar med kronprinsen eller drottningen. Så det är massa olika sociala sammanhang och han verkar göra succé i alla sådana sammanhang. Även på sommaren när man annars skulle ta det lugnt så begav han sig ju till pappans sommarställe vid Frescati vid Brunnsviken. Där jag brukade promenera omkring när jag precis hade flyttat till Stockholm för övrigt.
Mm-hmm.
Men där bodde de ju alla tillsammans, grevar och baroner. Och inte sällan så kom prinsarna roende från Haga slott. Så även på sommaren så var det socialt umgänge hela tiden.
Han beskriver många anekdoter av lite festlig art från de här tillställningarna. Han dansar polska och ramlar över stolar som går sönder och sånt där. Och någon björk.
Det var tydligen mycket uppskattat också. Det ja. Känns ju annars som en sån sak man skulle kunna ha lite ångest över dagen efter. Fast sen ramlade jag över stolarna och hade sönder de där fina stolarna.
Man tycker ju att det borde ge någon form av eftertänksamhet. Men det är ju en svår dans säkert också.
Just det.
Och vid något annat tillfälle så är det en björkenstam som dansar så pass mycket att hans peruk ramlar ner över ögonen och han blir ju skamsen av det här och så springer han ut och gömmer sig i hallen och alla andra står och skrattar. Ja, det är ju ja, det är inte skandalösa anekdoter det här ändå.
Nej. Han skriver om en flicka som bjudits in på en av balerna och som dansade vals efter vals efter vals. Så snart hon slutat, skriver han, vill hon återigen ut på det hala och knycker takten med hela kroppen. Det är Jenny Lind han skriver om här.
Mm.
Som har påbörjat sin resa som kommer att leda henne ut i Europa och in i odödligheten.
Vilket han följer en del. Är han inte lite besatt nästan?
Ja, kanske det. Det känns ju som att Jenny Lind hade den effekten på ganska många. Alltså han är inte besatt som H.C. Andersen var besatt av Jenny Lind.
Nej, verkligen inte. För han gick ju till handgriplig heter och skulle börja fria och greja. Men han följer henne mer på avstånd, Edholm.
Ja, och minns en gång dansade jag vals med henne. Hon knyckte takten i hela kroppen. Ja, han levde ju, som vi var inne på, ett utdraget ungkarsliv. Gifter sig inte förrän han är 54 år fyllda, då med en 30 år yngre Emma Braunerhielm. Det är inte så konstigt att det pendlar den där tonen i dagboken. För ibland så är det tjo och kim och han skrattar gott åt den där peruken. Eller åt de där kraschade stolarna. Tjejerna är toppen, musiken är ösig och umgänget är underbart. Men sen slår det ju om och han börjar skämmas. Eller han kan till och med skriva att hans liv är värdelöst eftersom allt han gör är att gå på bal. Han känner att han slösar bort sitt liv.
Ja, då är han ju uppe i 30-årsåldern och kanske tycker att det borde finnas något annat med, va, än de här balerna eventuellt.
Han känner den där knivristningen inombord, så att är det här allt mitt liv ska vara? Det kanske inte spelar någon roll hur högt vi klättrar eller vilka fester vi blir bjudna på. Ibland kommer det vara kul och ibland kommer det kännas tomt. Likadant på hemvändarhelg på juldagen som i Stockholms 1840-tals balyra.
Av alla festfixare under mitten av 1800-talet så är fortfarande kungahuset den största. Förutom hovet, adeln och borgerskapet så hade ju också utländska diplomater frekvent bjudningar, så att det var ju ofta det var tillställningar att gå på, vilket Edholms liv visar.
Mm.
Och den här balsäsongen drog ju igång med bulle och bång med Börsbalen på nyårsdagen. Och det var ju då Stockholms borgerskap som anordnade den. Och åtminstone fram till 1860-talet så var ju adelns närvaro på hovets baler det som var uteslutande så. Det var ju väldigt mycket bara adel och så kanske det var någon annan eventuellt. Men egentligen var det bara adeln. Och då kommer Karl den 15 att ändra på det här. Genom att tillåta att damer som då var gifta med ofrälse anställda i hovtjänsten också får gå på balerna.
Det här var kontroversiellt.
Det här var kontroversiellt, särskilt bland då förstås adeln. Som tyckte att nej, men det här är våran grej. Det är vi som går på baler. Men nu ändrades det och enda kravet var att man åtminstone skulle vara major. Den som var gift med en major kunde få gå på bal oavsett om man var adlig eller inte.
Någonstans måste man ändå lägga ribban.
Ja.
Jag har sett, den är ju inte så otroligt bra, men jag har sett, ska man säga, uppföljaren till Downton Abbey som heter The Gilded Age och utspelar sig i New York under den perioden då väldigt många nyrika flyttar till New York och ska etablera sig. Och så finns det de här lite äldre familjerna som allt de gör är att försöka hindra de lite yngre nyrika familjerna från att få tillgång till societeten.
Ja, det är en kamp här, va? Det gäller ju att behålla positionerna.
Ja, precis, det där är återkommande.
Och i det här fallet då så försökte ju förstås adeln också att spjärna emot. Man var ju missnöjd med att behöva dela glansen från kungahuset med vanligt simpelt borgerskap och annat ofrälse. Men Karl XV, han bjöd ju dessutom ofta upp ofrälse damer till dans och tyckte att det spelade ingen roll. Nu höll ju han på med mycket sånt där med damer.
Var det det enda han gjorde med ofrälse damer?
Nej. Han var nog lite här var när det gällde dem, så att säga.
Ja.
Anstränger man sig då lite så kan man fortfarande höra ekot av ett varför alls? när han då bjuder upp de här ofrälse. Dessutom så har ju då kungen för vana också att gå omkring och dua alla möjliga han träffar. Och det är också något chockerande nytt. Det här är ju då 100 år före du-reformen, vill jag bara säga. Förr hade ju tidigare då kungar bara haft några få förtrogna som kungen kallade för du. Men det ändras ju helt nu när Karl XV går runt och säger du till alla möjliga. Och bara en sån sak störde ju adeln.
Ja.
De här slottsbalerna kunde innehålla mellan 500 och 1000 gäster ju. Och ibland så gick det lite väl snabbt att skicka ut inbjudningarna som till slottsbalen den 23 februari 1865. Då var det 670 pers som var bjudna, inklusive ett flertal döda personer. Så att, då hade man ju inte hunnit kolla upp riktigt om de var vid liv eller inte. Och jag tänker, alltså, med tanke på att är det på gränsen så kanske de inte skulle vara bjudna ändå. Men ja, det var en överhovmästarinna bonde i alla fall som inte hade blivit bjuden. Hon fick en ursäkt för att hon inte hade blivit bjuden och den kommenterade hon med: det var ju underligt att man glömmer de levande då man bjuder de döda.
Nej, lite syrligt.
Ja, och det kan man ju förstå. Även om de här balerna var tillfällen för fest och allmänt angenäm trivsel så träffas ju folk för att prata affärer eller politik också. Eller man passar på att göra det i alla fall. Karl XV informerar ju den här Fritz von Dardel om att han tänkte möblera om i regeringen lite grann. Det här var på den tiden kungen kunde göra det hur han ville. Och Dardel skriver senare: här avbröts vårt samtal genom uppspelandet av en mazurka. Så mitt i det där snacket så drog det igång orkestrar och så skulle man börja dansa mazurka. Det är ingen chockerande uppgift att Sverige under 1800-talet var ett land med djupa sociala och ekonomiska klyftor. Och samtidigt som det här tingeltangel och champagneglas och eleganta munderingar som trängs och svängs under kristallkronor så lever ju merparten av befolkningen i väldigt djup fattigdom. Och vi har en eskalerande emigration och vi har överbefolkning och det kommer år av missväxt och hungersnöd i Norrland och allt sånt där som vi bland annat har pratat om. Det där är ju trist och sånt, men det är ju också goda skäl för att ha ännu mer festligheter och baler, bland annat i form av välgörenhetsbaler.
Kan man samla ihop lite pengar?
Ja, det gjorde man ju. Och sådana hölls ju bland annat för att samla ihop pengar till de fattiga i Småland.
Ja, de skulle ha sitt.
Det kunde man ha stora välgörenhetsbaler för till exempel.
Ja, och det är ju bra att samla ihop pengar såklart, men problemet är ju att om det blir missväxt några år i rad så kommer ju också intresset för att samla in pengar ganska snabbt avta. Första gången kan man tycka synd om norrlänningarna eller vilka det nu är som har det knapert. Men sen om det blir det är jobbigt ett andra, ett tredje och ett fjärde år. Alltså, nu är man less, nu vill man skramla ihop till något annat. Så det är inte det absolut bästa sättet att omfördela rikedom.
Ändå så tror jag inte att intresset för att gå på bal avtog.
Nej, det var konstant.
Ja.
Tänka sig. Jag var lite orolig inför det här avsnittet. Dels för att du ligger med någon slags gammeltestamentlig pestsjukdom. Och för att det var rätt löst tematiskt hållet, får man säga. Men det var ju ganska mysigt att prata om baler.
Ja, det var det ju. Och jag är på en bättringsväg här också. Så att jag kanske dansar ut härifrån till och med.
Jag håller tummarna. Det vore såklart härligt att se. Där ute i stugorna så hoppas vi att ni har haft en riktigt mysig julafton och att det blir en lika bra juldag oavsett om ni ska ut på bal eller stanna hemma och kanske se Die Hard eller något sånt där.
Ja, just det. Oavsett så säger vi god fortsättning och vi kan väl passa på att kasta in ett gott nytt år också här.
Det gör vi. God fortsättning, gott nytt år. Ha det fint. Vi hörs nästa söndag.
Det gör vi. Hej, hej.
Hej!
Och hon kommenterar den här ursäkten. Vad fan händer nu? Ingen anslutning.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.